There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Glad första maj, alla ni arbetare ute i detta avlånga land. Alla KPM-lärare som har slitit med fackliga förbund år in och år ut. Och glad för som till alla andra också.
Tjänstemän.
Ja, alla mellanchefer, ja. Och innebandyfarser.
Ja.
Morser.
Ja, men inte till, ja, mellancheferna som cyklar och tror att det är Tour de France varje dag i Stockholm. Inte, nej, till er, ni kan ha skitdålig första maj.
Vet
tack.
Vad, vet du vad? De bryr sig inte om första maj.
Nej.
Men,
och de lyssnar inte på den här podden, för de, nej, cyklar så snabbt.
Nej, exakt. Så att, fuck em. Ja. Det här är podden Är jag sjuk? Välkomna ska ni vara till ert jobb, Emily Uggla och Jesper Läkare Salén.
Tack. Det är mitt mellannamn.
Mm. Ja. Mm. Ni märker att jag har en jävla poddvana. Det är för att jag har suttit i timmar nu innan och spelat in andra poddar.
Ja.
Mm. Så att det är svårt att blanda ihop vilket tonläge jag ska ha. Är det på skoj eller är det på liv och död? Det här är ju på liv och död med en liten krydda skoj ibland.
Ja. Precis, mm, ja. Det är väl konceptet.
Konceptet är, ja, att lyssnare skickar in frågor till dig, Jesper.
Ja.
Som är, ja, snart färdig specialist.
Ja.
Inom
alltså
grejer.
Supersnabbt.
Ja. Supersnart.
Allmän. Vänta.
Nej, inte än. Nej. Jag kollar på klockan. Nej, om några månader kvar.
Ja. Mm. Så, ja. Att, så att, ja, du är allmänläkare.
Ja, men precis. ST-läkare i allmänmedicin, sitter på vårdcentral. Men just nu sitter jag på en beroendemottagning för unga vuxna. För att när man ska bli specialist så behöver man liksom jobba runt och lära sig lite mer om vissa saker. Och då är beroende hos 18-25-åringar the shit att vara lite bevandrad i, tycker jag.
Ja. Trivs
liksom, jäkla, jag trivs jättebra.
Jag förstår det.
Jag har nog aldrig känt en sån liksom meningsfyllnad faktiskt. Nej. I det direkta arbetet. Men det är ju för att de där 18-25-åringarna, alltså kan man hjälpa dem, då hjälper man ju, tror jag, med liksom ett helt liv på ett annat sätt.
Mm.
Ja, det känns som att det kanske kan finnas hopp där någonstans. Liksom.
Ja, men det finns det, och, precis. Men, och det finns så jädra, jag tänker tillbaka på mina egna 18-25. Det var inte askul. Heller. Det var inte så att det blev roligt så fort jag fyllde 26. Men ändå, alltså, det är en utsatt ålder. Vi ska liksom bli vuxna. Vi ska klara oss själva. Vi börjar jämföra oss liksom kanske på ett annat sätt.
Ja, så kanske man har lite bagage.
Bagage och liksom pågående grejer. Man har fortfarande kanske inte hittat känslan för vilka vänner ska man inte kalla vänner.
Mm. Nej, det är svårt.
Så. Vilka kan man klippa? Jag tycker det är jätteskönt att vara 45. För jag har bara vänner som gör att jag mår bra.
Jag med.
Ja.
Mm. Det är verkligen ett tips.
Ja.
Men det är verkligen det. För att då... Inga energitjuvar. Nej, men man ska bara vara med dem man mår bra av.
Ja, Jag tycker det.
Men jag frågar om beroende, alltså där du är nu.
Ja.
Är det alla typer av beroende? Eller är det alkohol, droger, eller är det spelberoende, kost?
Nej, ja, kost är träning. Inte när det gäller liksom ätstörning, om man säger så. Det är en helt egen gren. Men det här är alkohol och andra substanser.
Mm.
Däremot så, och man måste vara mellan 18 och 25, man kan anmäla sig själv, livsstilsmottagningen. Man kan hjälpa till med riskbruk, som vi har snackat om, när det gäller alkohol.
Mm.
Att man kanske inte dricker så ofta, men man kanske sen när man dricker så blir man den som folk blir oroliga för och som råkar illa ut. Kanske ja. Liksom så. Cannabis är ganska vanligt att vi tar hand om. Och det är också sådär att alltså, cannabis är ju legaliserat i Tyskland nu här, eller snart. Och det, men det handlar ju om att vi är inga poliser. Vi skiter i vad som är legalt eller illegalt, utan det vi bryr oss om, vilket är så bra, det är att vad är bra för dig som patient. Alltså, har du massa problem och ett substansbruk kan vara en del av det, kom liksom.
Mm.
För ofta handlar det ju om att man kanske självmedicinerar faktiskt, att man kanske har ett hål i bröstet från barndomen eller tonåren, och sen så hittar man någonting som löser det där tillfället, men som så kanske bromsar livet.
Kan man ringa dit och göra en självanmälan?
Ja, det kan man göra.
Det är ju bra.
Men, så det tar inte hand om till exempel spelberoende?
Ja, vad bra, det var ju det du frågade. Spelberoende, ja.
Det är också, absolut. Ja, bra.
Men däremot inga andra, inte så här skärmberoende. Det måste finnas spelberoende och liksom spel om pengar då. Det är ju så viktigt, för dels så sätter det igång starka grejer i hjärnan. För att du har så mycket insatser. Vinner du så, förlorar du så kan du vara körd och behöva flytta från din lägenhet. Så att just därför så är det ett viktigt beroende att ta hand om.
Ja.
Annars så är väl gränsen just på den här livsstilsmottagningen att man inte, det får inte vara injektionsbruk av substanser. För då krävs det tyngre insatser. Och även opiater. Det kan också eskalera, och då kan man behöva liksom en tyngre vårdinsats.
Det är, allting kan eskalera, får vi tillägga.
Absolut.
Att inte någon kommer och säger, vadå, menar att alkohol inte kan eskalera?
Det kan ju eskalera, det vet vi ju alla jättemycket. Och är det så att man har ett så pass avancerat beroende av alkohol och med liksom så här risk till nyktringarna, när man kan få epileptiska anfall och sånt, då behöver man också gå upp en nivå.
Ja.
Men jag tycker att det är så fantastiskt att sitta och bara, hej, berätta. Mm. Och så här, jag är ingen polis, men jag vill ja.
Nej, jag är en googlare.
jag är googlare.
Men det är det man får inte glömma.
Och jag har inga polare. Ser ni vad jag gör? Jag rappar tills
jag... herregud. Jag gör aldrig.
Vänta, det var han. Va? Det var Annis.
Ja, jag trodde det var Gustav
Skarsgård.
Jaha. Nej, jag har, alltså det här var meta.
Jo, jag förstod att
jag skulle var ett med kidsen på mottagningen. Men jag blev ganska nöjd. Jag kanske kommer lyssna på den här rappen och kanske lägga lite beats.
Då lägger vi ner.
Ja, okay.
Du lägger du beats där, så lägger vi ner.
Ja, men det är okej. Okay. Det är en bra deal.
Men innan du lägger beats och vi lägger ner den här helvetespodden. Jag vet, jag har tagit en sanning i serium här. Den här jävla ryggsäcken.
Ja. Är det en ryggsäck eller?
Nej, ja, men det är det.
Det är alltid en ryggsäck.
Allting är ryggsäck. Ja. Det är bara att vissa ryggsäckar är fyllda med pengar.
Och vissa är fyllda med Jesper.
Ja, ja. Men det är bara härligt. Ja, ja. Vi ska... ställa frågor från er lyssnare. Emily, du vet hur det går till.
Att jag börjar, ja.
Ja. Är jag sjuk? Jag var nära på att säga... Jag känner mig lite som pappa. Jag var nära på att säga ålder för och skönhet. Men sen slog
nej,
mig. Vi ska gifta oss, det kan jag inte säga.
Ja, nej, nej, men nej, alltså, det är verkligen inte.
Men jag var nära på att säga ålder för och skönhet. En sån liten fräckis. Men det säger man ju inte till sin kärlek.
Jaha, jag fattade ingenting. Men jag är slow.
Du var nog...
Du är snygg också.
Okej, hörni, nu kommer min fråga här.
Yes.
Det är inte min, men jag kommer läsa den. Hej, är det möjligt att vara överkänslig mot socker, och i så fall hur kommer det sig? Jag mår illa när jag dricker läsk med socker, äter glass. Mjukglass gör mig väldigt dålig. Vitt vin gör mig illamående. Groggar jag med sockerfri läsk, lika med inga problem, men med socker snabbt illamående. Konstig fråga kanske, men önskar svar. Har varit så här så länge jag minns. Stor kram till er från Linda 42.
Linda 42.
Och jag tänker direkt att hon då har magkatarr. För när jag har magkatarr och dricker saft och socker och sånt, då kan jag må illa.
Ja, det är inte typiskt utlösande för liksom magkatarr och de här sura uppstötningarna och sånt där som vi har snackat. Okay.
Jag märkte ju en sak i hennes beskrivning som inte riktigt stämmer.
Jaha, berätta.
Eftersom att hon hävdar, eller liksom tror att hon är överkänslig mot socker.
Ja.
Då tänker hon ju på socker från sockerrör. Mm. Som vi använder i läsk och godis.
Majs är det väl, va?
Va?
Jag tror att det är oftast det är den här industriella socker.
Men det är majssirap. Är det glukos?
Jag tror, glukos är ju allt socker. Men jag tror att det kommer från majs. Den här glukos, industri.
Alltså om du köper glukos så är det majs.
Jag tror att det är från majs, ja.
Är Coca-Cola majs?
Jag tror att det är majs.
Det spelar ingen roll.
Nej, men det är ändå viktigt att vi avhandlar det här nu.
För att hon tog även upp då vitt vin. Det är druvsocker. Det är en helt annan sak. Du har ingen majs eller rörsocker i...
Men precis. Alltså jag
bara
tror...
att jag reagerade som, vad heter han, Dr. House där.
Ja, nej, men
vadå, så majssocker, det är då fruktsocker. Druvsocker, det är då...
Alltså, druvsocker är glukos.
Nej, majs är grönsaksocker. Ni fattar vad jag menar.
Gud vad hemskt. Att jag...
men,
alltså grönsaksocker, alltså... socker är ju, alltså det vi kallar för socker är ju ofta glukos. Och glukosmolekylen, det är det vi använder oss av. Alltså alla celler i kroppen behöver glukos för att kunna leva, om man säger så. Det är bränslet. Ja. Och sen kan ju glukosmolekylerna vara ihopsatta med galaktos. Då blir det laktos. Det är så här disaccharid. Saccharid, sockerart. Men sen till och med i liksom träd. Det innehåller ju, vad heter det här man gör?
Lönnsirap.
Nej.
Vad?
Men det är gott.
Skav, vad heter det?
Skav.
Nej, det heter fetters. Ju bark.
Nej, men det heter ju, alltså, som inte vi människor kan bryta ner, men som djur. Det är därför djur kan äta gräs och sånt. Vi kan inte göra det. Det bryts inte ner.
Jag trodde det var för att ni inte hade fyra magar.
Stärkelse. För stärkelse är i potatis. Och stärkelse kan vi bryta ner. Och det är ihopsatt av massa molekyler, glukos. Men... vad heter det som man gör pappersmassor av och cellulosa?
Mm, okay.
Ja, cellulosa är också sockermolekyler fast som
jag har då varit tvungen att googla bara för att jag inte kunde släppa den med majs.
Ja, men grymt.
Beroende på var du befinner dig i världen använder vi antingen majssirap med hög fruktoshalt eller rörsocker för att ge den uppfriskande smaken du älskar.
Ja, men
så majs då är det antingen eller.
Antingen eller beroende på. Så jag kan tänka mig när man är i Centralamerika så är det rör.
Ja,
mycket rör.
Ja.
Kanske majs i fri också. Med Kuba, mycket majs. Nej, mycket rör. Ja. Medans i...
Mexiko menar du?
Ja,
jag vet.
jag använder fel accent.
Ja, så det är grönsocker då alltså bara sitter och gissar.
Men vad fan kan inte det här vara? Det är ju fan Valborg och liksom,
ja, vi får chilla bara. Kan vi
det var vårt killgissningsavsnitt här.
Jo, ja. Men jag det reagerade på att det vill
eller ett vanligt avsnitt för mig.
Men jag bara reagerade på vad är det hon kan vara så känslig mot?
Ja, svårt att säga. Alltså jag menar om man tänker så här, ska vi vara liksom gå till botten, är du överkänslig, alltså en riktig en sjukdom som har att göra med att man har problem med socker, det är ju diabetes. Men det låter inte som att det här är det.
Nej.
Och det är ju för att kroppen inte kan ta hand om sockret så att blodsockernivåerna blir så höga. Det här är nog mer att det kanske blir ett kraftigt insulinpåslag och att det blir en hormonell illamående, att det blir någonstans sagt att det aktiverar matsmältningen så mycket när det kommer rent socker i magen. Så att det liksom blir en uppvarvning av alla liksom system och, som leder till illamående. Grädde kan ju vara laktosintolerans om det är så. Men nu gällde det ju mest socker var ju liksom den röda tråden.
Ja,
det
och vitt vin.
Och vitt
inte
vin.
Rött vin.
Nej, det var tur.
Ja, det är ju gott.
Ja, det är ju bästa färgen. Men det finns, jag kan liksom inte komma på någon sjukdom, en diagnos som ger det här, utan det är väl belyser väl det här att vi är alla olika och vi reagerar olika på olika födoämnen. Som tur är så finns det ju möjligheter, alltså man behöver ju inte äta glass då.
Nej.
Alltså tråkigt. Det finns ju.
Tråkigt.
Ja,
och man får bara, du vet, som man gör, man tar lite banan, lägger in i frysen och sen mixar man den.
Ja, så blir det så här fattig, så här 70-tals hemgjord glass.
Så får du äta det som du, enda man fick äta efter man hade slickat på en frusen lyktstolpe. Då fick man äta mos och banan.
Jaha, varför då?
För att jag slickade som du gör i kodisfällan.
Ja.
Slickade på en lyxsorp en gång och så fick de ju dra bort mig, så jag var ju liksom flott. Usch. Så fick jag äta mosad banan.
Jag sa ju det när vi spelade in kodisman att det här kommer bli problem. Det här kommer lära kidsen fel. Och tydligen så fanns det en kid på Södermalm som gjorde likadant. Ja.
14 år.
Nej, men alltså lyssna lite lagom då. Jag menar, vill du ha en glass men kan tänka dig att må lite illa, ät en glass och sådana saker. Ja. Men annars går det ju, alltså på ett sätt, det är ju en rätt bra allergi om man säger så. Ja, alltså men det är ingen riktig allergi. Men liksom,
om det är en överkänslighet så är det en nyttig överkänslighet.
Ja, men lite
men tråkig.
Ja, men tråkig.
Men tråkig, ja.
Ja, men fan,
tack för frågan.
Ja, tack.
Ja. Tack.
Och jag gillar också att nu börjar liksom, inte nog med att det, frågeskrivarna skriver sina namn, utan nu också ålder.
Ja, just det.
Ja,
men det var kul.
Ja, det var kul. Mm. Ja.
Här kommer min första då. Hej fina ni. Varje onsdag lindrar ni lite av min hälsoångest och fått mig att ta tag i en del av mina egna hälsoproblem. Tack för det. Nu till min fundering. När jag var 10 år så var jag med om en allvarlig olycka där jag blev sparkad i huvudet av en häst. Detta ledde till att skallbenet på höger sida var som ett olösligt pussel. Åh, herregud. Så jag fick istället 6 stycken titanplattor.
Mm.
I hela mitt liv är nu 34.
Oh.
Ålder.
Japp. Bra ålder.
Har jag lidit av huvudvärk. Mycket kommer från nacke och rygg. Men en del av mig tänker att det är något mer. Så det jag undrar. Växer inte skallbenet mer efter 10 års ålder? Och om det gör det, hur blir det då om man har titanplattor istället? Kan det vara roten till huvudvärket jag lever med? Nu när jag skriver det här så låter det så dumt. Men jag har alltid undrat, men aldrig vågat fråga.
Jag tycker inte det låter dumt.
Tacksam för svar, Johanna.
Det låter jättejobbigt.
Ja.
Och läskigt.
Ja, verkligen inte dumt. Inga frågor är dumma här, eller vad man än skriver.
Och vi får hoppas att huvudet växer efter 10. Annars måste jag ha sett för jävla konst ut. Alltså.
Då menar ni att han har väldigt stort huvud.
Ja, det har jag.
Nära huvudet. Nu sitter jag här och kikar. Ja, nej, men okej. Okay. Jag tänkte just det. Den mesta tillväxten stannar ju upp vid 18-årsåldern och sådana saker. Alltså när spurtar med puberteten, men liksom när puberteten är över, då har vi växt färdigt. Så att vid 10 års ålder titanplattor, olösligt pussel. Alltså, ja, hästar hörni.
Ja,
helvete. Jag har ju respekt för dem. Alltså.
Jag med.
Det är, alltså, jag ser en polishäst.
Ja, då hälsar du.
Men jag är så liksom, jag går längs, vet, väggar.
Ja.
För det är så att man ser en häst bara gå på en gata.
Ja, och ja, jag precis. Jag
är väldigt respekt för det.
Ja. Nej, men det stämmer bra att skallen har inte växt färdigt när vi är 10 år. Så är det ju. Och har man satt titanplattor där för att det då kanske har saknats ben, eller att det man har satt dem liksom som stöttande material då, och försökt lappa ihop det här skallbenet, då är det ju så att man nog har följt det här, tror jag, tills man slutar växa. Kan jag tänka mig. Om man opererar en 10-åring på det här sättet, så tror jag att man följer upp det. Nu 34 år, länge sedan det slutar växa, är liksom så. Så det ska inte vara ett problem fortfarande, att det ska dra på något sätt. Men däremot så tänker jag ju att jag tror inte att det här ger huvudvärken.
Nej.
Däremot så finns det ju så mycket annat just när man, som kanske kan göra att huvudet och axlarna blir liksom ett område där det har hänt mycket grejer för dig när du var 10 år.
Så det kan inte vara att det är trauma mot huvudet som gör, alltså att man får mer huvudvärk på?
Nej, det skulle jag faktiskt stryka från listan. Ja. Men däremot så kommer det ju så mycket från nacken. Jag menar, har man, som sagt, det kan ju vara så. Alltså, hade jag haft titanplattor i mitt huvud, så hade jag nog tänkt på mitt huvud mer.
Mm.
Alltså jag hade varit medveten om, då hade jag fått en spark och legat kanske på en intensivvårdsavdelning och varit orolig för mitt huvud, då liksom hade jag nog tänkt på mitt huvud, varit mer uppmärksam på huvudet. Så det kanske kan bidra till att man får ökade problem med nacke och axlar, alltså rent liksom psykologiskt. Vi pratade om det förra året, men förra avsnittet där, de uppkörda banorna liksom, uppmärksamheten på kroppen och så. Sen är det ju så självklart att saknar man liksom har man fokala symptom som liksom en liten hängande mungip eller att ena ögat inte lyfter när vi ler och
du menar
saker.
Lite förlamad då eller?
Ja, men lite fokala symptom, och då med det menar jag inte generella symptom. Det är ju kanske liksom en huvudvärk som är runt hela huvudet. Eller att du har ont i hela kroppen.
Ja, du menar som lokala? Så.
Ja, ja, och fokala säger vi.
Ja, jag fattar.
Så att vi måste ha lite speciella ord för saker. Mm. Annars är vi ingenting.
Nej,
då kan man ju mer tänka på, är det någon platta som trycker på något? Men det har man ju tänkt från början, när man har opererat in dem där. Att det inte ska trycka på några nerver.
Det känns ju
ändå
som att hon borde gå till botten med det här. Om ja, hon har problem med huvudvärk, för det är ju jobbigt.
Ja, och absolut, och gå till botten med
ja.
Kan vara lite ibland ett svårt uttryck. Alltså man säger ju så,
ja.
Men har man förväntningen att man kommer kunna peka på det här gör ont och det här ger symptomen, då kan man väldigt lätt bli besviken, för det är inte alltid vi kommer till botten. Men jag tycker alltid man ska försöka och se. Och då krävs det ju också dels kontakt med fysioterapeut, just om det redan finns problem med nacken och skulder och sånt där. Det är ju det vanligaste. De kan ju uträtta liksom underverk om man som patient gör det man ska göra hemma. Men sen tycker jag, har man den här speciella historien kring hästsparken och så, då tycker jag man ska träffa sin husläkare just för att kunna resonera. Men på plats, så man kan ställa motfrågor och sådana saker. Men jag tror inte att det har med det att göra, eller att, och jag tror absolut inte att det är något farligt. Men
och när de har satt in plattorna har de ju beräknat med att kraniet ska ju växa.
Precis, de är ju ändå liksom neurokirurger de där.
Annars skulle det ju vara så att du har ett mindre sida.
Ja, det skulle bli som ett så här Instagram-filter typ. TikTok, så.
Det skulle se ut som att du hade blivit sparkad av en häst i huvudet. Det kan jag tänka. Alltså så, som om man har tecknat.
Ja, liksom, eller biten av en häst. Att det blir lite så här mindre på ena sidan. Ja,
jag antar att det inte ser ut så.
Nej, det är precis. För då kanske det hade framkommit. Ja. Och så. Men ingen töntig fråga. Gud, den här frågan hade jag gått runt med hela tiden om det här var jag. Så att, ja. Och det finns inga töntiga frågor eller dåliga frågor.
Nej, det är väldigt viktigt. Ja. Jag satt just och tänkte på det. För att vi kommer ju spela in i lite förväg sen, sommaravsnitt.
Ja.
Som då är som vanligt med frågor. Så vi behöver er hjälp. Vi behöver många frågor.
Ja.
Vi är i behov av era frågor. Ingen är för dum. Skicka era frågor till arjasjuk på Instagram.
Ja.
Röstfrågor där ni läser in eller skrift. Bombardera oss med frågor.
Ja.
Vi behöver alla. Ja. Ni behöver ju ha svar.
Ja, faktiskt.
Det är viktigt.
Och sen, precis. Vi är tacksamma.
Mm.
Och redan. Och gärna ljudfrågor. För det finns inget som lyser upp en tisdag som en ljudfråga.
Nej.
Helt enkelt. Ja, eller nu överdrev jag lite. Men det är väldigt roligt.
En onsdag får jag be.
Ja, en onsdag. Nej, det finns inget som lyser upp med onsdag. Ja.
Mm. Det här kommer på sig.
Ja.
Jag är redo.
Ja, Emelie, du har en till fråga.
Det har jag.
Take it away.
Okej. Hej bästa ni. Jag har haft små knutor i mina ljumskar många, många år. Kommer inte ens ihåg när jag fick det. Fick för 2 veckor sedan feber på 38 grader under 2 dagar och svullna lymfkörtlar i nacken och fler i ljumskarna än vad jag har annars. Nu har svullnaden gått ner, men jag känner ändå att det är lite kvar i nacken. Det är ljumskarna är kvar, oömma knutor som jag tror aldrig har växt. Det jag egentligen är rädd för är att det är ljumskarna ska vara något farligt som har grott där flera år. Kan det vara normalt att ha oömma knutor och ljumskarna i flera år? Tack för att ni gör den här podden. Den räddar verkligen min hälsoångest.
Gulligt. Gud vad fint.
Mm.
Tack. Och det här liksom, jag förstår att det här väcker ångest. Liksom, så.
Mm.
Med oömma förstorade knölar i ljumskarna eller någonstans utöver det. Hur länge hade de där knölarna i ljumskarna varit?
I många, många år.
Ja, många, många år.
Då säger vi 10 år.
Då säger vi 10 år.
Jag kan ju säga så här att min första kille som jag hade mellan 14 och 16 håll för öronen, han hade så sjukt mycket alltså knölar i ljumskarna.
Det var inte
alltså,
sticklar då?
Nej. Nej, men nu känns det som att jag outar honom lite. Men jag tänker också att det kan kanske hjälpa.
Ja.
Att så här, alltså det var helt otroligt.
Ja, otroligt. Ja, det verkar ju definiera honom som person, om inte annat. Nej, men precis. Och jag menar, alla knölar, alltså det är ju så att de som inte växer över så lång tid är ju inte cancer, kan man ju faktiskt nästan garantera. Sen så när man har feber och kanske en virusinfektion, det finns ju vissa virusinfektioner där liksom, alltså tillfälliga, ofarliga, så, som vi tar oss igenom. Som ger lymfkörtelsvullnad. Det pratade vi väl också om för inte så länge sedan. Men liksom en reaktiva körtlar. Men sen de här som ljumskarna som har funnits i så många år. Det skulle ju vara bra att liksom, inte för att jag tänker att det här är farligt, men för att kunna gå vidare hälsoångestmässigt sena kvällar och så känner man dem där. Så jag skulle inte, om vi säger så här, jag skulle inte tycka att det var ett konstigt besök eller onödigt besök om du kom till mig till exempel. Och jag är inte ensam om att tycka det, utan så här, ja men vi knölar som vi inte vet vad det är, det ska vi undersöka.
Men har man inte ens lite knölar där eller? Alltså jo, jag tror svårt. Att jag har känt
ska
något någon gång.
På väg att känna.
Nej men om man är också kanske, alltså så här, jag tror att jag har känt någon knöl där någon gång. Men det kanske är skillnad att känna någon liten grej än att känna jättemycket.
Ja, och känner man tillräckligt mycket så är ju kroppen hittar man någon. Väldigt sällan slät liksom.
Ja.
Utan vi har bindväv och ljumskarna har vi. Det var mycket muskel, alltså bindväv alltså kring våra ben och sådana saker. Vi har nerver, vi har artärer, vi har vener, så att det är svårt att veta vad som är vad.
Mm.
Och liksom små knottror liksom under huden, det är ju ingen fara. Men det är klart att får man liksom har man en knöl som är uppåt liksom centimetern så, som man känner sig orolig för, då tycker jag att man ska undersöka. Just för att det är ju så vi ska göra. Saker som kommer upp som vi inte vet vad det är. Det ska ju undersökas en gång i alla fall.
Men hon har ändå haft det i många, många år.
Ja.
Och det är ju skönt.
Ja, det gör ju att
och det är därför jag också refererade till då min
ja.
Pip.
Ja, det är ditt
ex. Jag sitter och gråter. Nej, men
jag ska börja prata om mina ex-ljumskar här. Vad gjorde hon där nere? Vad gjorde hon på med där nere i ljumskarna?
Nisse, om du gråter nu så gråter du väldigt tyst och utan tårar. Det är intressant. Jag känner inte Nisse lika
tätt. Jag ser tårar. Jag ser inte han gråter. Absolut tårar. Ja,
jag skriker på insidan.
Hörrni, nu sitter jag här och gråter.
Mm. Nej, men så här.
Nej, men jag menar att liksom, i hans fall var det ju antagligen ingenting för att han verkar ju må bra.
Ja,
på Instagram.
Ja, ja.
Så nej, här men 40 år senare eller vad det är. Nej.
Nej, men och det är ju rätt tänkt. Sen kan det vara svårt då att använda liksom en person för att liksom avgöra för någon annan. Alltså då behöver man ju kanske
flera
tusen personer. För, alltså så, om man ska vara lite sträng.
Mm.
Men konceptet att om något har funnits väldigt länge utan att växa eller gjort sig till känna på något annat sätt, då behöver vi inte vara oroliga tycker jag. Men jag tycker ändå att man ska undersöka knölar som, alltså det, för nu pratar vi med många och inte bara frågeskrivaren.
Nej, precis.
Och så.
Så det, då blir det slutklämmen på frågan att gå ändå och undersök, för att det är skönt.
Och det är skönt för dig att veta sen också, så slipper du liksom ha ångest över det.
För det är också jobbigt, det är jättejobbigt att ta på sin kropp och så känns det obehag.
Ja, men sen är det ju så här, vi har ju, alltså Vi har ju läkarutbildningar och sånt av en anledning. Liksom. För att vi vet ju mer. Dels känner vi på många kroppar och alla kroppar är olika. Men vi har ändå liksom förmodligen liksom upparbetat någon känsla för men det här sticker ut på något sätt.
Mm.
Sen är det ju så att skulle jag undersöka Nisse och så känner jag liksom en knöl som jag inte vet hur länge den har funnits där. Då gör man ju så och jag inte kan liksom säga vad det är. Och Nisse mår bra annars, då kanske jag ändå skickar för en sån här punktion. Att man sticker i knölen och så tittar man i mikroskop vad innehåller knölen.
Mm.
Så, men det gör ju för alla. Och det har egentligen inget att göra med om någon har hälsoångest eller inte. Utan det är ju så vi ska göra.
Ja, det är uppgift.
Så att gör det och skriv gärna sen vad liksom, om du gjorde det och hur det gick och så. Jag tycker, ibland så kan det vara så med hälsoångest också att man känner sig så dum kring all oro, och det får man inte göra heller. Man nej, måste ju få vara orolig. Ja, men man måste ju få vara orolig.
Man ska inte vara undvikande, det har vi lärt oss.
Nej, jag har lärt mig, för det blir bara mer ångest.
Ja, men det blir ju det så. Tack för frågan och tack för att du lyssnar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jesper, du kommer bli glad.
Har vi röst?
För här kommer fjärde frågan den här veckan.
Hej underbara ni. Jag har en fråga gällande min snart 7-åriga dotter. Hon hade strax före jul influensa och lunginflammation. Mindre än en månad senare hade hon mellan 38 och 40 graders feber utan några andra symptom ungefär 9 veckors tid. Sen dess har hon haft mer eller mindre konstanta, ganska milda förkylningar med ungefär 38 graders feber. Hennes lymfkörtlar har hela tiden varit förstorade runt halsen och i armhålorna. Så min fråga är väl egentligen om det här kan höra ihop med de förkylningarna och infektionerna hon hade i julas och om det finns något vi kan hjälpa henne med för att bryta det här mönstret. Som bakgrundsinformation kan jag nämna att hon är multiallergisk och har medelsvår astma. Tack för en bra podd.
Tack!
Tack!
Vad glad jag blir.
Ja.
Ja, men en 7-årig flicka som i julas hade en tydlig influensa och sen hade en episod med feber i 9 veckor.
Mm.
Det är ju lång tid. Jättelång tid. Och sen så har det varit en massa avlösande förkylningar och sånt där. Och då var frågan då om de här avlösa, eller liksom om de här små förkylningarna kan ha att göra något med influensan. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte att det har. Mm. Utan jag tror mer det är en otursdrabbad 7-åring under en jävligt lång förkylningssäsong. Det
låter jättejobbigt.
Och besvärlig. Sen det här med astma är ju något, för då ska vi ändå dra öronen åt oss kring att när någon med astma får en förkylning så kan astman bli värre och då behöver man ofta gå upp i dos med inhalationssteroider framförallt och sådana saker. Så att vi ska vara lite mer rädda om våra astmatiker helt enkelt. Alltså den här febern under 9 veckor, alltså den har ju gått över. Så nu sitter jag ju här på andra sidan den febern och med det perspektivet. Men har man en feber som är så pass liksom långvarig, då tycker jag att man ska i alla fall komma in och säga hej och kanske ta ett blodprov beroende på vad man kommer fram till och så.
Mm.
För långvarig, alltså 9 veckor är lång tid så. Sen kan det ibland vara till och med så att nu är det ingen idé att kolla upp varför, alltså den här febern, för den är historisk. Men hade någon kommit till mig och sagt att min dotter har haft feber i 8 veckor, då hade jag nog i alla fall tagit ett blodprov för att se att liksom alla blodkroppar är i rätt mängd och sånt där. Att det inte är något som har blivit galet i blodet då, helt enkelt.
Mm.
Sen är det ju så att många förkylningar och sånt kan ju ibland bara ge feber. Alltså många virusinfektioner. Och är det så att man har avlösande viroser, vilket är jättevanligt nu. Och avlösande är att när man precis har blivit frisk från en så kommer en ny och vice versa. Vi blir ju inte immuna mot förkylning för det är så jädra många olika sorter.
Mm.
Och så. Och då kan det ju ibland vara så att det kanske bara kommer upp lite feber och så, alltså,
att, och blir man alltid svullen i lymfkörtlarna och så när man har feber oftast, eller?
Nej, inte alltid just vid feber, men ofta, alltså, utan, men däremot om de flesta förkylningsviruserna, de sätter sig i näsan och i halsen, och då blir ofta lymfkörtlarna svullna.
Mm.
Sen när man har bakteriell infektion, alltså om det är streptokocker då, framförallt, får man ofta, i alla fall hos vuxna, liksom ett typiskt utseende på tonsillerna. Att de blir lite belagda, får beläggningar på sig. Mm. Ja. Och man brukar oftast inte vara snuvig.
Mm.
Har du något motljud till det? Har du något när du säger...
Nej, nej, det är bara att jag, bara... livet går vidare.
Ja, ja. Nej, men då får man ofta typiskt, och då brukar man inte ha hosta, för att bakterierna sätter sig just i halsmandlarna och håller på där. Och man behöver alltid ta ett sånt här snabbtest.
Men så vad säger vi då? Barnet var ju frisk nu.
Ja, och det är jättebra.
Men om det skulle vara så att barnet blir sjuk återigen med feber, då kanske det är läge att kolla upp, eller?
Ja, men alltså feber utan känd avsändare.
Vad menar du med det då?
Alltså att du inte om du kommer att ha feber och så samtidigt så har det blivit jättesnor eller har en hosta, då blir det inte så, liksom, då är det förkylning och feber därifrån.
Men det bara är feber?
Det bara är feber, och framförallt liksom hos vuxna. Men ett barn som bara har feber vill vi gärna titta på.
Mm.
Sen så är det ju så här, vad är definitionen av feber och liksom sådana grejer? Alltså, och när tar man tempen liksom? Tempen ska man ju ta när barnet eller personen har suttit och vilat. För så fort vi rör på oss så stiger vår kroppstemperatur.
Mm.
Och lite sådana grejer. Som ibland kan missas. Ja. Cool så.
Ja, men vad skönt att höra att det var bättre i alla fall.
Ja, det
är jättebra.
Hjälp på vägen.
Och jag har ju alltid varit, det är väl att du har sagt emot det, men jag är ett lymfkörtelbarn, kallar jag det.
Ja.
Så fort jag känner mig förkyld eller sjuk så får jag svullna lymfkörtlar och att de är lite extra känsliga och så.
Ja, då är det så. Det är inget, alltså...
Ja, men jag tycker att du känns lite frågan.
Alltid. Nej, och sen tror jag, alltså, om jag får gissa, så har den här 7-åringen ett småsyskon på förskolan. Men det är bara en kvalificerad gissning.
Jag fattar vad du menar.
För då kommer det ju också, förskolan är liksom en inkubator. Bara en agarplatta, sån här man odlar bakterier på. Och nej, så. Så att, hoppas på bättre säsong nästa år.
Ja. Vi håller tummar.
Ja, tack för frågan.
Tack. Emily, det känns som att du är på väg att nysa. Oprosigt.
Tackar.
Är du sjuk?
Det känns som att du har någonting du vill fråga, Jesper.
Ja.
Det är dags för ett återkommande inslag som heter Helt ärligt. Helt
ärligt. Så här, Jesper, att en gång när vi spelade in så sa du... Jag vet inte ordagrant, men du sa typ så här att man ska inte äta en medicin hela livet. Ja, och jag fattar ju att i vissa fall så är det bättre att äta medicin, såklart. Det är inte bra för kroppen, antagligen, men om man är super sjuk så behöver man, det går ut, alltså det är ju mer positivt för kroppen att äta medicin. Men jag undrar lite så här, vad är det som är så dåligt för kroppen om man skulle äta medicin hela livet? En och samma medicin.
Försök göra något
helt
på det.
Helt ärligt, Jesper. Vad är det som är så dåligt? Vad liksom, är det farligt eller vad? Berätta.
Ja, nej, men det är ju jätte, alltså ordet medicin är ju så brett.
Ja, det är ju det, jag vet. Det finns
många olika mediciner.
Ja.
Men om vi tar antiinflammatorisk smärtlindrande medicin, naproxen, voltaren och dem, där vet vi ju att så här, det kan vara, du kan få magsår om du äter den för länge, helt enkelt, till exempel. Du kan få problem med njurarna om du äter liksom för mycket av den typen av medicin.
Men om man till exempel använder antidepp eller kortison hela livet eller liksom...
Alltså kortison, nu så har du två vitt skilda liksom. Kortison är ju också en sån här sak som vi inte ska använda i onödan.
Nej.
För att med tiden, om du behandlas, då kan du få binjurebarksvikt. Det vill säga att kroppen slutar själv producera kortison och då mår du skitdåligt. Alltså verkligen, det kan vara livshotande.
För jag har en kortisonkräm som jag alltid måste ta.
Ja, men bra att du sa det. Kräm, väldigt lite upptag i systemet. Nu pratar jag om tablettbehandling eller intravenös. Nej då. Men såklart att även kortisonkräm kan vara, liksom göra huden tunnare. Tunna. Därför ska man inte använda, apropå, nu tar vi lite kortison. Kortison ska man använda väldigt planerat.
Mm.
Vi ska inte, det är inget man bara tar. Det är därför vi är ganska strikta på det. Det är inte för att det är beroendeframkallande, men kortison är en sån här grej som funkar för rätt mycket. Man blir lite pigg och liksom så. Men du har den här allvarliga biverkan i form av kortisolsvikt. Att kroppen slutar producera själv. Har ni JFK? Har ni hört om honom? Nej, men har ni...
Han flygplatsen.
Han var byggarbetare. Nej, men gamla presidenten JFK som blev skjuten då såklart. Han fick ju... Det här brukar man liksom ta upp på läkarutbildningen när man pratar om kortison. Att han hade binjurbarks... han hade Addisons sjukdom. Han hade för lite kortison i kroppen. Kroppen frisatte för lite. Jag tror att det kan bero på hjärnan och sånt. Men och utan kortison mår vi jättedåligt. Och då blir vi ofta lite brunbrända, liksom, lite hyperpigmenterade. För att, ja, jag ska inte gå in på varför, men, och ganska avmagrad och smal. Men jag tror att någonstans under hans livstid så upptäckte man kortisonet, att man kan utvinna det från tjurbinjurar, tror jag. Man utvann det från början och började behandla med. Och det här var ju en revolution. Och jag tror att JFK var liksom, stod ändå ganska högt upp i prioriteringslistan. Så att tittar man på liksom lite senare bilder på John F. Kennedy, så är han plötsligt väldigt rund. Han ser väldigt liksom rund ut i ansiktet och har vad vi kallar för moonface.
Ja, men då onkelfest är att man brukar säga att någon ser kortison rund.
Så att det är om man behandlar, för att då hade man nog kanske inte koll på att hur man behandlar exakt, för han skulle ju behöva kortison precis så att liksom som om hans kropp skulle göra det själv. Men så att där ser man så här på svikt, tidiga bilder på honom, och överbehandling, senare bilder på honom. Så att kortison är lite speciellt på det sättet, och det ska vi vara väldigt noggranna med. Men däremot när vi pratar om antidepressiva, så jag tror att du menar kanske att jag har sagt att om man sätter in det på någon, så brukar jag i alla fall säga att det här är inget du behöver äta hela livet. För att jag tror att många patienter, när de får liksom ett nytt läkemedel som de ska ta varje dag, så kan det liksom, jag ser nästan hur de förtvinar i att säga shit, nu kommer jag liksom inför hela livet behöva äta den här medicinen. Och antidepressiva, jag menar, det ska du ju bara äta så länge du behöver det. Vissa behöver nog äta det resten av livet, men långt ifrån alla. Och antidepressiva till exempel, där är det ju så att där kan ju det behövas under en början, innan du kan börja tänka rätt och köra upp andra banor i huvudet, automatiska tankar och liksom allt det där. Det kan man ju träna upp, och då kanske man inte behöver antidepressiva sen, utan då fortsätter hjärnan tänka bra tankar och hålla sig från att vara deppig på egen hand.
Men är det ändå så att de flesta mediciner sliter också lite på kroppen?
Svår fråga. Alltså jag menar, det beror på, har du hjärtsvikt? Alltså ditt hjärta har en sämre pumpförmåga och du får läkemedel, då brukar man sätta in flera olika läkemedel för att avlasta hjärtat så att hjärtat ska ha det skönare. Då sliter ju inte de läkemedlen, då är det ju tvärtom på kroppen. Men
ni har listat ut allt, helt enkelt.
Men alltså, tanken är ju att så här, inga läkemedel i onödan. För att om man tänker med äldre, så har det varit någonting vi har jobbat väldigt aktivt med inom vården. Att så här, kolla, för många äldre har liksom läkemedelslister som är härifrån till Spanien typ. Alltså det liksom tar så lång tid att gå igenom den. Och det är ju för att det är flera läkare som har liksom gått in och säger patienten har högt blodtryck, sätta in en blodtrycksmedicin, inte följt upp, och så kommer nästa och så här, patienten behöver kissa hela tiden, sätta in medicin mot urinträngningar som också sänker blodtrycket, alltså, och till slut så kanske patienterna dör, eller i alla fall så ramlar de och får en höftfraktur, för att det är något vi kallar för polyfarmaci. Och det där är någonting som är skitdåligt. Det är också dåligt för njurarna. För njurarna och levern behöver ta hand om de här medicinerna för att liksom vi ska bli av med dem sen. Så att man ska aldrig sätta in en medicin i onödan, och man ska verkligen ta för vana, framförallt när man träffar äldre patienter, att gå igenom läkemedelslistan och se ibland kan man hitta liksom de här medicinerna motverkar varandra.
Jag menar det, så här, om du bara slutar med allt så behöver du ingen medicin.
Nej, men så kan det vara ibland. Det är absolut ingen rekommendation att man ska bara skita i alla sina mediciner. Men däremot så har det finns jättemånga fall liksom där någon äldre har kommit in på en liksom geriatrisk vårdavdelning och man tror att nu är det dags att dö. Och då i den palliativa fasen när man har liksom konstaterat att nu är det inte lång tid kvar, då sätter man ut de här medicinerna. Och då har det hänt att patienterna har liksom hej, finns det pannkakor? Alltså lite så.
Ja.
Så att, men det är något det vi ska tänka på.
Ja. Ja. Det är verkligen bra.
Så att medicin i sig betyder inte att det är bra. Men oftast,
var lite selektiv.
Ja, alltid. Men det är ju vårt ansvar. Ja, alltid. Och vi ska bli bättre på det. Och vi har blivit bättre på det.
Cool. Tack.
Ja, tack.
Tack Emily och Jesper. Vi tar en fråga till.
Ja, men det gör vi.
Jag har ju bara en fråga innan jag tar en lyssnarfråga. Jag har en Apple Watch. Och så började jag pilla på den för det finns en massa saker man kan kolla med kroppen,
jag vet.
EKG och så. Den är väldigt noga med så här, vi kan inte se en begynnande infarkt.
Nej, och det är precis, det är bra.
Men då bara så hittade jag så här syresättning.
Ja.
Ja. Vad är normalt?
Alltså,
1-100.
Ja, 1 är ju jättelågt. Nej, ja. Men så här, syresättningen, det är ju liksom, då mäter den med ljus.
Mm-hmm.
Så kollar den liksom på något coolt sätt. Det är precis som de här klämmorna man får på fingret då,
ja.
Som blev väldigt i ropet under pandemin då.
Mm.
För då var det viktigt att se syresättningen. Syresättningen är liksom ett indirekt mått på hur mycket av de här hemoglobinet som där det sitter syre på. Och det mäter den lite med hjälp av färg, för att det är ju så här, syresatt blod illrött.
Ja.
Så medans venöst blod som är syrefattigt som ska tillbaka till hjärtat, lungorna och syresättas igen, det är lite mörkare. Så jag tror att det är det färgen,
men
på något sätt.
Men exakt, men jag fick ju en siffra.
Ja.
Och vad är en bra siffra nu?
Allt under 99, det är jätteallvarligt. Nej, det är det inte. Utan 93 brukar vi säga.
Är normalt.
Ja. Ja, uppåt då.
Jag ser att du ser lättad ut.
Ja, jag, förlåt. Jag fick samvete nu.
Det är bara för att min Peter sa att jag hade en sån bra syre. Alltså att jag
upptagningsförmåga.
Hade sån, att jag hade en sån snabb återhämtning.
Ja, det är ju toppen.
Men så att jag undrar, för att då var den på 96.
Ja, och det är
då
bra.
Tänkte jag så här, är det här sportigt? Det var det enda jag undrar.
Ja. Nej, men sen är det så där, 96 är bra. Men då kan man prova liksom att ta några djupa andetag så kan man se det stiga.
Ofta
stiger upp till 99. 100 ser jag sällan, men det är liksom aldrig någon tävling.
Det var inte att jag var orolig, jag var bara nyfiken.
Jag tyckte att
de andra lär väl ligga på 50, kände jag. Jag känner mig som en
cyklist. Ja, nej, 50, då skulle vi må väldigt dåligt. Ja. Men däremot så, jag menar, om man har en lunginflammation så sjunker ju. Det är därför vi är blandfödda, för vi får en sämre syresättning i kroppen. Hela covid-pandemin gick ut på att räkna syresättningsgrad. Alltså det var liksom den stora grejen. För att
jag
blev attackerad av det egna immunförsvaret.
Ja.
Så att syre, det är ett väldigt, det är en viktig parameter att hålla koll på.
Jag är bara nyfiken.
Ja.
Det var bara en nissefråga.
Ja, men det var
ingen helt, jag höll på att också skriva en, det får du nästa vecka, en riktigt korkad pest eller kolera kan jag ut.
Ja, vad kul.
Då spar vi den då, eller?
Ja, den spar vi. För att jag tänkte faktiskt ta mig tid att läsa en av er lyssnares frågor.
Härligt.
Varför jag pratade så långsamt var för att jag tog fram frågan samtidigt.
Just det, den stora maskeraren.
Hej, jag har skickat in den här frågan förut och det var länge sedan, så jag tar den igen. Ja, då har vi glömt att svara på den.
Ja.
För några år sedan fick min pappa, då 76 år, en aortaruptur.
Ja.
Han visade sig ha ett brock på 11 cm som brast.
Ja.
På grund av enorm tur och skickliga läkare så gick allt bra till slut och han är i princip helt återställd. Jag funderar en del på den eventuella ärftligheten i detta. Om jag borde kolla upp mig på något sätt och när det i så fall är lämpligt. Jag är en kvinna, 45 år, har aldrig rökt men är överviktig. Har förstått att det är vanligare hos män. Tack för en bra podd, Stina.
Hej Stina. Aortaneurysm, det är liksom en...
Neurys?
aneurysm, ruptur,
ja.
Det är ju när något går sönder.
Ah.
Men förstadiet till det är liksom en vidgning.
Okay.
Alltså som en ballong. Ja. Aortan, stora kroppspulsådern,
ja.
Går ju, det är liksom huvudvägen för blodet, liksom det tjockaste kärlet i kroppen, går upp från hjärtat. Sen går det massa grenar till resten av kroppen, och ju längre ut i vävnaden man kommer, desto mindre blir det kärlen då. Och sen har vi kapillärerna längst ut. Men aortan går ju ner sen, och så delar den sig ungefär vid naveln, om man säger, och i två, alltså till benen då, så att säga. Och sen går det grenar där till alla organ och sånt på vägen. Men där kan man ibland utveckla ett aneurysm, alltså en vidgning av kroppspulsådern. Och det kan man få liksom även i torakala aorta, alltså uppe i bröstkorgen, men oftast nere i magen.
Mm.
När det börjar liksom bli ett aneurysm och börjar vidga sig, då blir trycket högre på den kärlväggen som är liksom vidgad. Det är enligt en fysisk lag, så blir liksom trycket högre. Och till slut kan det där vidga sig ganska mycket, och i tyvärr så kan det vara så att den rupturerar och spricker. Och det kan man dö av,
ja.
Såklart. Och framförallt om den spricker framåt, för där har vi liksom inte så mycket som håller emot. Men spricker den bakåt, då har vi liksom, där finns inte så mycket utrymme. Så då kan det vara liksom lättare att överleva, så att säga. Och man kan operera det akut och man kan klara sig. Men självklart vore det ju fiffigt att ha lite koll på det här innan.
Mm.
För då kan man operera i förebyggande syfte.
Är det någonting man kan göra för att förebygga, så att man slipper operera i förebyggande syfte? Frågar åt en kompis.
Alltså, generellt sett så är det ju så här. Rökning, bra att kvitta överhuvudtaget. Ja. Jag tror att det är en av, kan vara liksom en sån bidragande faktor. Apropå övervikt, så är nog snarare riskfaktorn kraftig viktnedgång.
Mm-hmm.
Jag tror, kommer ni ihåg Uffe Larsson?
Ja.
Han, programledaren och...
Yes. Söndagsöppet kan Söndagsöppet. Man känna
igenom. Han, jag undrar om inte han dog av ett rupturerat aortaneurysm.
Mm-hmm.
Han gick ner i vikt väldigt snabbt och tydligt innan. Men saken är så här, till frågan är ju, har man en första grad släkting, alltså en syskon eller mamma eller pappa där man konstaterar ett aneurysm, då bör man faktiskt gå till doktorn ungefär när man fyller 55 år.
Mm.
För det här drabbar, det är liksom, det här är någonting som händer över tid. Det kan inte hända när man är ett barn, helt Nej. Enkelt. Eller 40 ens, skulle jag säga. Det kan väl hända, men det är väldigt ovanligt. Utan det här behöver liksom utvecklas över tid. Och då säger man att vid 55 års ålder, om man har liksom en första grads släkting, så ska man kolla upp det.
Mm.
Helt enkelt. Och då tittar man bara med ultraljud. Det gör inte ont. Ja, du har gjort ett ultraljud, Nisse.
Många.
Ja, många. Så då kollar man. Och är det så att men här är lite för brett, då följer man upp det. Eller så skickar man en remiss till kärlkirurgerna som kollar om de kan liksom laga det.
Ja, men fan, och så. Skönt så, att höra, tycker jag.
Ja, men verkligen.
Mm.
Så att det är bra fråga.
Mm, och bra
tack.
Svar.
Ja, tack.
Emily, jag vet du har en liten fråga till.
Har jag det?
Ja, jag tycker vi tar den.
Ja, vi tar den. Det är den första maj.
Ja, det är första maj. Eller en annan dag då ni lyssnar på det här. Ja, man får ju lyssna.
Det kan vara andra maj, det kan vara tredje maj.
Det kan vara fjärde december.
Det kan vara 13 december.
Okej, hörni. Om jag kan få be om lite största möjliga tystnad.
Ja, här kommer hon med veckans sista fråga.
Yes, tack. Hej. Har just hittat hit också och njuter till max. Är kvinna, 65 år, fick sömnbesvär i samband med nattjobb i flera år och sen klimakteriet from hell. För något år sedan fick jag atarax och sov som en stock och mådde toppen på dagarna. Nu vill inte läkaren fortsätta skriva ut det av oklar anledning, hänvisar till KBT. Har verkligen påverkat mitt liv negativt. Vad tycker du, Lisa?
Ja. Mm. Oh. Det är rätt taskigt att bara så här, här har du fått den här sömnmedicin. Atarax är antihistamin. Det finns ingen beroendepotential.
Den är väldigt mild.
Ja, fast också effektivt kan man säga.
Ja, det är det.
Ja.
Det är
verkligen, och jag är impad av att hon...
Men det är väldigt snäll medicin, om man säger så.
Men jag är impad av att hon också mår bra på dagarna. För jag blir ju väldigt trött på dagen, så den verkar verkligen funka för henne.
Ja,
och då, jag menar... om det funkar. Alltså jag, ibland så träffar man en ny läkare och så bara nej, det här gör vi inte. Och så KBT, vilket den här patienten kanske har gjort. Eller den här frågeskrivaren har redan gjort. För det är oftast där man börjar. Man börjar kolla på god sömnhygien och titta, inga skärmar. Det ska vara svalt, du vet, ja, sådana råd. Men jag kan väl tycka, alltså alla de här, även om de är snälla medicinerna, Lergigan, Atarax, Terralen, som kan vara väldigt effektivt när det gäller sömn. De har ju, apropå mediciner, har ju lite dåliga sidor. Och det är att man kan, de har lite antikulinärga effekter. Det vill säga att man kan bli muntorr. Man kan få lite yrsel, framförallt om man är äldre.
Mm.
Och det kanske var anledningen till att den här nya läkaren då, eller plötsligt.
Men hon verkar inte ha fått det.
Nej, hon verkar vara toppen.
Hon verkar vara kanon.
Hon har fått det förut.
Nej, men hon verkar inte ha fått de här symptomen av...
Och lite muntorrhet.
Nej, jag vet. Nej, jag menar det. Och det är också att så här, vi ska vara lite noggranna med och liksom titta på läkemedelslistorna. Framförallt när man börjar passera 65-70. För att just med de här antikulinärga preparaten så kan det leda till en ökad fallrisk och yrsel. Och det kan vara jättedåligt för att man bryter höften eller sådana saker.
Kan det vara också så att han är kanske så här nyexaminerad lite extra noga?
Ja, men det är någonting säger mig det.
Mm.
Men där får man liksom någonstans också även, alltså vi vet vad vi ska göra. Vi ska inte skriva ut sömnmediciner även om de är snälla, för det kan leda till biverkningar. Men då får man ju titta på helheten.
Mm.
Och har det här funkat och ingen karies eller någon fallrisk eller något sånt där, kör vidare, tycker jag.
Mm.
Ja, jag och Emily säger i alla fall, vet du vad? Second opinion, annan läkare.
Ja.
Men faktiskt, men det där kräver kanske lite att man har jobbat några år för att man också ska, för man vill ju följa boken, liksom, vad vi ska göra, och vi vill göra det vi, liksom, vi har bestämt. Men ibland får man nästan gå ifrån det där lite. Däremot tänker jag apropå klimakteriet och sömnstörningar, alltså nattjobb fuckar ju upp sömnen, det gör det. Och vissa är ju lite mer nattugglor och så. Men just klimakteriet kan ju verkligen försämra sömnen hos många kvinnor. Och där vill jag slå ett slag för östrogenbehandling. Alltså ersätta, för det är ju för att men kvinnor i klimakteriet, och liksom östrogennivåerna går ner så mycket. Och då får man väldigt mycket symptom, så här svettningar, flushningar, humöret kan förändras, och det här med sömnen.
Det verkar som hela jävla kroppen vallar.
Hela kroppen vallar.
Mm. Som en second, vet du det, tonårsperiod.
Typ. Ja, men det är starka hormonella förändringar liksom.
Mm.
Och då vill jag ändå slå ett slag för att man kan ersätta det där östrogenet utifrån. Och det finns tabletter, det finns plåster, alltså sådana saker. För det är... Varför ska man, för att man är kvinna, nöja sig med att inte kunna sova på nätterna för att man har haft, liksom har äggstockar? Alltså det känns så. Mm. Och biverkningarna och riskerna med östrogenbehandling är väldigt, väldigt låga. Det har haft ett dåligt rykte att man kan få blodproppar och sånt där, men det är väldigt, väldigt lågt. Framförallt om man får det i form av plåsterbehandling. Så det är till alla er som liksom... snart kommer gå in i klimakteriet eller kanske redan har symptom. Nöjer inte med den där skiten. Förlåt. Nu.
Nej, men det är jättebra.
Ja, för lite sen när det gäller de kvinnliga tillstånden, det normala, både med mens och PMS och PMDS och klimakteriebesvär, så finns det inrotat någonstans att säga, ja men det är så det är. Och det är så det ska vara. Man ska inte klaga, man ska inte fuska. Men jag menar, nu har vi ju liksom, utvecklingen har gått framåt, vi ser i studier att det är så. Så ser det inte som fusk, ser det bara som att optimera livet.
Ja, man kan ju i alla fall pröva. Ja. Jag kommer pröva.
Ja.
I alla fall.
Bra.
Du gör rätt.
Så. Men så ta en annan läkare och se, liksom lägg fram det. Jag menar, jag tycker så här, man ska inte laga det som inte är trasigt. Det är ju en sån här klyscha.
Ja.
Faktiskt.
Men man kan underhålla det så att det håller längre.
Ja,
sömnen är en sån
viktig grej.
Personen här.
Mm.
Sen har ju den här läkaren rätt i att vi ska absolut inte sätta in sömnpiller, även Atarax, på alla som inte kan sova. Nej. Utan då är ju KBT, det finns internet-KBT. Och också så här, men Nisse, du kanske ska ta itu med din arbetssituation om det är så att inte du kan sova.
Mm.
För det kanske kommer gagna dig mer än att jag trycker ner din sömn nu. Och så kan du fortsätta jobba som du gör och så. Alltså nu tar jag bara...
Ja, visst. Något jag inte har problem med är ju fan att sova.
Nej.
Och det är...
Det hurrar vi för varje dag.
Förutom att jag är för tung för våran jävla memory foam madrass, att jag ligger i ett jävla hål.
Så er madrass börjar bli dement.
Ja. Men den har inget jävla närminne, kan jag säga. Det är en sak som är jävligt säker.
Ja,
hörrni, det om det. Det var det vi hade den här veckan.
Fan, det var inte dåligt.
Men det var inte illa pinkat att det var första maj.
Nej.
Tack Emily Uggla. Tack Jesper Salén.
Tack.
Stort tack ska jag ha. Nej,
Hallberg.
Ska jag
det tack Nisse Hallberg.
Det bara.
Kul skämt.
Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som är våran eminenta klippare.
Ja.
Glöm inte att skicka in era frågor på Instagram där vi heter Arjasjuk. Skicka.
Tack för dem.
Och gärna ljudfrågor.
Ja, och gärna många. Hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.